Här börjar Brottsliga sidor av Jan Broberg. Inläst av Benjamin Hagberg för Saga. Boken inleds med en dedikation. Till min mor som börjat läsa deckare på äldre dagar. Förord. Brottsliga sidor, en bok om deckare. Ansluter vad det gäller innehåll och uppläggning till mina tidigare böcker om deckargenren. Den bör alltså i första hand ses som ett försök att bana åtminstone några framkomliga stigar genom den tätt växande deckardjungeln. Tre kapitel är helt nyskrivna. Amerikanska profiler, fallet John le Carré och de stora kriminalfilmerna. Medan de övriga, som i vissa fall omarbetats, tidigare publicerats i tidningar och tidskrifter som Bra om deckare, Jury, Studiekamraten, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Det är rimligt att i det här sammanhanget framföra ett tack till Bertil Widerberg på tidskriften Jury, som på mer än ett sätt stött många av mina projekt. Detta är min sista bok om deckare och deckarförfattare. Jag har inte tröttnat på genren som sådan, men jag är misstänksam och skeptisk mot mycket utvecklingen av kriminalromanen av idag, framförallt mot dragningen åt allt mer utstuderade våldsavsnitt på bekostnad av listiga intriger och logisk stringens. Av den anledningen sätter jag punkt. Nässjö i februari 1979. Då seklet var ungt. När Arthur Conan Doyle år 1887 publicerade sin första Sherlock Holmes-historia, romanen A Study in Scarlet, en studie i rött, hade han till att börja med inte så stor framgång. Det var egentligen först sedan han begynt sända sina noveller och mästerdetektiven på Baker Street till The Strand Magazine 1891 som han kom att uppmärksammas efter förtjänst. Den nästan exempellösa popularitet som Sherlock Holmes och Dr. Watson fick åtnjuta ledde naturligtvis till att åtskilliga andra författare försökte följa i Doyles fotspår. Och kring sekelskiftet hårdnade konkurrensen. Ändå måste man säga att det stora flertalet av de detektiver som framträdde under den här tiden numera har förvandlats till bleknande fotografier. Deras personlighet var helt enkelt inte tillräckligt stor för att deras minne skulle bestå. Den i mitt tycke enda engelska problemlösare från de här åren som präglas av en originalitet av ungefär samma dignitet som Sherlock Holmes är Den gamle mannen i hörnet, The Old Man in the Corner, som gjorde sin entré i The Royal Magazine i början på seklet och som sedan fortsatte sin verksamhet i en rad historier, vilka så småningom samlades i volymerna The Man in the Corner 1902-1909. Mannen i hörnet 1914, The Case of Miss Elliot 1905, De svarta diamanterna med flera detektivhistorier 1914 och Unraveled Knots 1923. Ingen vet egentligen vad den gamle mannen i hörnet heter eller var han hör hemma, men han tillbringar en stor del av sin tid vid ett bord på en ABC-restaurang i London, där han iklädd sin storrutiga rock och med ett par hornbågade glasögon på näsan, lite förstrött och stillsamt, ägnar sig åt att lösa de mysterier som den kvinnliga journalisten Polly Burton diskuterar med honom. Och medan han lyssnar på henne och tänker igenom brottsfallen, låter han hela tiden sina fingrar leka med en snörstump som han förser med den ena komplicerade knuten efter den andra. Han uppträder inte sällan nedlåtande och överlägset och fnyser åt polisens ansträngningar. Mysterier. Om man bara använder sitt förstånd vid undersökningen av ett brott så behöver det aldrig bli tal om mysterium. Ett något tvivelaktigt drag i hans karaktär är att han hyser stor beundran för de verkligt skickliga brottslingarna. Någon åstundan för att hjälpa polisen på traven har han inte. Det är bara för sin egen skull han löser de gåtor som föreläggs honom. Den gamle mannen i hörnet är en utpräglat intuitiv detektiv. Han drar visserligen slutsatser av de fakta han får kunskap om, men några direkta och ovedersägliga bevis på att han har rätt är det knappast tal om. Och ibland är det onekligen slumpen som gör att mysterierna får sin förklaring. Det kanske intressantaste draget i hans framtoning som problemlösare.